kul att höra från dig ändå.
Ja, det
har varit lite uppehåll.
Ja, lite radioskugga. Jag har ju varit bortrest. Ja. Tanken var att vi skulle spela in när jag var bort också, men, och vi gjorde ju det delvis, men lyckades aldrig fullfölja en hel inspelning.
Nej, det var ju, jag kan tänka mig att vi, alltså det var ju lika mycket lättja som det var så här, alltså fan, skit i
det liksom. Vi har inte det kravet på oss.
Nej.
Och det kanske var skönt. Men om det tycker jag låter konstigt, så är det inte det förkyld. Det är just för att jag har varit bortrest, förmodligen, som jag låter som jag gör. Jag har sover extremt konstigt. Jag somnade 6 i morse. Klockan är nu 10:12. Vaknade för 20 minuter sedan. Typ.
Fy fan.
Och rätt konstigt i huvudet av den här.
Du har fått in de här rullande R-en redan, ja, liksom, språket.
Jag märkte det när jag var i LA, så var jag ganska trött på att prata engelska till slut. Jag slarvade med språket så här, att jag bara skiter i vad jag säger. Jag vart svengelska alltihopa.
Ja,
men sen när jag kom hem, det första jag gjorde då, för det här, man suttit på planet, i princip varit tyst hela tiden. Och när jag kom hem och gick på flygbussen, det första jag sa var till busschauffören: "Hey, how you doing?"
Alltså, ja, men alltså det är lätt det där att komma in i någon slags alltså, jag märker, räcker med att jag liksom pratar med folk från jobbet när de är på besök här i Sverige, eller om jag är över någonstans och pratar engelska, så liksom, efter bara några timmar börjar jag tänka i engelska. Ja. Så här. Alltså, nej, för man pratar ju med sig själv i huvudet, ja, liksom. Alla kanske inte gör det, men jag gör det.
Jag gör också det.
Men det gör man ju. Det så måste det ju på något sätt vara. Och då märker man att de tankarna då är på engelska helt plötsligt. Och det måste ju ändå vara någon slags en mental barriär att passera. Så här,
att... Men det känns som att engelskan är större. Alltså, så här, den är mer kraftfull när man ska uttrycka sig.
Ja, det håller jag med om. Eller alltså, det beror lite på vilken situation. Jag kan väl känna liksom att det är ju ett mer episkt språk liksom, så här, att det är, allting låter lite mer.
Men det måste ju vara för filmerna liksom. Man ser så mycket brandtal där folk
är... Today we celebrate our independence. Det går inte. Idag firar vi vår självständighetsdag. Samtidigt lite där jag kan tycka fint med svenskan, att om man säger ett stämningsfullt tal till nationen känns som att det är mer äkta på svenska.
Fast det känns också som att det är lite mer Gustav Vasa på något sätt.
Ja, men det är det jag menar, att liksom om vi vill ha ett element av högtidlighet i språket, så är svenskan ganska bra, känns det som, för att det går ganska lätt att väva in ett allvar. Medan på engelskan så är allting lite slirigt liksom på något sätt.
Ja, jag gillar det där ändå. Och det är väl därför jag kanske har kvar mina rullande där. Jag tycker det är härligt att prata engelska. Även om jag har varit lite trött på det.
Ja, det är faktiskt det.
Men på tal om engelska och det här grand. Det kommer bli som Philip Fredrik som bara slänger ut med sådana engelska termer.
Ja, det är lite skärmigt då. Vi kan...
Även om han kanske har lite mer befogenhet för det där, Filip, som han faktiskt bor i Los Angeles. Såg honom inte dock. Fruktansvärt stor stad. Svårt att se någon. Däremot så såg jag faktiskt en snubbe från Prison Break, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Skitsamma. Men det jag tänkte på när man var i LA var att allting, eller mycket, kändes som film.
Ja.
Och framförallt en grej som jag tänkt på, när jag åkte en del bil upp till San Francisco, då åkte man ju på sådana motorvägar, vet, som man ser i alla filmer, när de zoomar ut från en stad, eller när man, ja, en film börjar och de tar sig in liksom via en kraftig motorled in till en stor stad. Och så, samtidigt har jag sett på Walking Dead när jag var där, för jag fick engelska eller amerikanska Netflix. Har du sett Walking Dead?
Ja, jag älskar Walking Dead. Det är kul att du tar upp det. För att jag ser nu säsong 3. Okay. Alltså, jag är precis klar med säsong 3, typ. Eller inte, jag har 2 avsnitt kvar, tror jag. Men, alltså, jag kan så här, om jag sett typ 2-3 avsnitt, det kan jag göra någon gång om jag inte har något bättre för mig så här på hotellrum eller liknande. Då kan jag liksom innerligt önska. Jag kan komma på mig själv dagen efter att jag innerligt önskar att det ska inträffa och att jag får vara i den verkligheten.
Ja, men jag kommer komma till det. Jag kommer komma till det.
Ja.
För när jag såg de här vägarna och trafikstockningen som blev liksom, så som, det kändes som att min hjärna så här knäppte om till att man såg Walking Dead. Du vet, alla de här bilarna som står på rad och de är övergivna, och de är trasiga och det är liksom, de står lite på snedden, någon nedkörde diket. Så här. Jag fick den känslan liksom.
Ja.
Och många andra saker man såg i USA också gjorde att jag började tänka på så här domedags scener liksom. Och det blev mer påtagligt just där. Och då tänkte jag, kommer vi, om det skulle bli en domedag, om det skulle bli som Walking Dead, skulle vi då helt plötsligt agera som de gör i domedagsfilmerna? Alltså typ Walking Dead. För att vi har blivit sett så mycket sådana filmer.
Ja, just det. Ja, det finns väl, ja, absolut. Det lär ju finnas ett element i det. En del av hur vi agerar även nu kommer ju från filmer. Ja. Alltså jag kan tänka mig till exempel att av så här, hur man agerar om man till exempel avgör med sista målet i någon så här ett sportsammanhang liksom. Mm. Att man då får upp den här Chariots of Fire-låten liksom, och att man då i slow motion vill liksom springa typ så här, alltså att du väver ju in film på något sätt i omedvetet då såklart, för att det är liksom snudd på patetiskt att kanske tänka sig att man gör det på riktigt i situationen. Men i ryggraden så ligger liksom den naturliga reaktionen att så här, så kommer den filmvärlden bidra med hur man naturligt agerar i situationer. Då även givetvis även under en zombie-apokalyps. Liksom, eller liksom.
Har det blivit någon slags ideal liksom, tror du? Eller måste det ju ut på så sätt, antar jag.
Du menar med film?
Ja, så här, det här är det bästa.
Ja, men självklart så ser väl folk olika filmer och gillar olika filmer såklart. Men det, så är det väl med kändisar i största allmänhet, att vi bildar ideal från vad vi liksom ser.
Men jag tänker då i Walking Dead liksom så här, till exempel att de tar ju en del tuffa beslut liksom. Jag har inte sett säsong 3 nu, så avslöjar inget där för mig helst. Och jag behöver inte avslöja något för dem som inte sett heller. Men de ibland så är det ju att de måste ta en hel del kanske omoraliska och svåra beslut att ta. Och jag tänkte, så skulle man göra det själv nu och tycka att det var liksom legitimt att för, ja, men,
ja, men det är exakt det jag tycker lockar då med det här livet, att helt plötsligt är det viktigt.
Mm.
Alltså det skulle kännas som att leva i en värld som faktiskt betyder någonting. Alltså om man får fightas för sin överlevnad, så känns ju varje dag liksom värdig på något sätt. Alltså de springer ju runt och liksom, ja, och kämpar ju för sin överlevnad liksom. Ja. Och det gör att varje dag är viktig. Och då får de en paus på 2 timmar, så de mår ju liksom bra. Det jag tycker det är något så jävla vackert över att ha en så ren värld att liksom, och det finns en så tydlig fiende, zombies liksom. Det är helt okej att skjuta dem och döda dem. Alltså det är som målet. Du behöver ingen sympati. Alltså krigar du, säg att man målar upp ett annat, om man krig som i andra världskriget, liksom när tyskarna målas upp som de onda, så är det ju ändå liksom en förälder till någon som du förmodligen skjuter eller måste vara i ett jävla värn mot liksom. Så att man kan problematisera konflikten i vilket krig som helst genom att du skjuter ju vanliga dödliga människor.
Mm.
Men i zombie-apokalyps som sagt, då är det så här, det är mer än okej att döda din fiende. Mm. För att det finns inget problematiskt i det liksom. Det är inte ens som att döda ett djur.
Nej.
Utan det är verkligen att döda en fiende. Punkt.
Att döda är ett dött väsen på något sätt.
Exakt, att liksom du gör bara gott när du dödar.
Kan det här, alltså skulle det till och med vara lite skönt att göra det?
Jag tror verkligen att det skulle vara skönt att göra det. För att det som du får, det,
för blir det inte någon slags här, Det här kan ju vara... Man funderar ju på ibland hur det skulle vara att göra det. Alltså, döda.
Slå ihjäl någon eller slå ihjäl en zombie?
Ja, båda.
Ja, såklart. Jag tror det är mer problematiskt att slå ihjäl en
vanlig. Ja, men alltså, och då får man ändå liksom leva ut det i någon slags light-version liksom.
Ja, men det är det jag menar. Jag tror att om du slår ihjäl 5 stycken som kommer in lite klunga som de gör sådär på Walking Dead ibland liksom, så tror jag man känner sig jävligt liksom skönt urladdad, lite som att komma på något sätt liksom, såhär, att det, när du har slagit ihjäl de där 5 så har du ju åstadkommit någonting och känt såhär, fy fan vad det där var gött. Och du får ur dina liksom aggressioner och såhär, för att man lär ju hata livet och världen titt som tätt, att liksom vilket jävla miserabelt helvete allting har blivit. Mm. Men det är åtminstone rent. Och tydligheten som Filip och Fredrik pratar om ofta, liksom, så här, det är ju tydligt när det är en zombievärld.
Finns det någonting som du har tänkt på som de gör dåligt? Alltså, hur skulle du göra?
Hur skulle du göra? Mycket. Jag tänker nästan hela tiden.
Vad skulle du göra?
Alltså, det absolut första jag skulle göra är att fixa en båt.
Uh-huh.
Och då skulle jag försöka lära mig att segla såklart, för det är ju liksom en evig energikälla så att jag kan liksom kryssa runt till olika ställen. Men nu när de försöker hitta borgar och liksom så här hus och skit och barrikadera upp, eller vad fan heter det, man skapar liksom så här barriärer och murar och taggtråd och skit liksom. Fixar du en båt, då kan du ju inte bli tagen av zombies. Mm. Alltså, då har du ett safe haven där på något sätt liksom. Där bor man. Det är bara att ta en jävla stenaline liksom, eller vad du vet så här, och dra undan bron. Och så har du ett helt, alltså ett stenaline. Det är fan som ett jävla flytande hotell liksom. Du har allting. Det finns kök och jag vet inte vad liksom. Alltså du kan ju, det är hytter och ja, du fattar. Allt du behöver finns på en så stor
båt. Ja, du kan ju till och med, om du är trött på det ger ju en landkänsla, men då kan man ju liksom dra till en ö och ändå söka av den ön.
Exakt, någon lagom stor liksom. Och så har man, där har man sitt läger liksom. Där är man trygg. Och sen så får man väl liksom ta sig expeditioner tillbaks till fastlandet för att då liksom fixa proviant och kanske om man nu håller på och samlar ihop bensin och skit som de åker ju runt i bilar sånt hela tiden. Och då får man väl, ja alltså det är ju expeditioner helt enkelt för att hitta saker som är värdefulla liksom, vapen och sånt där. Och hur mycket som, men det är i alla fall det första jag skulle göra, är att fixa någon form av båt så att jag åtminstone hade ett tryggt ställe så att jag vet att mitt i natten så överrumplas jag inte liksom över. Ja, exakt. Och det tycker jag också är så jävla störigt när de inte på flera meters håll hör det. Alltså de kan stå mitt ute på en äng och så när zombien är 2 meter ifrån dem, knappt ens en gång. Utan det kan vara någon som liksom kommer och hoppar upp liksom, bara hänger över axeln så här. Då hördes den.
Och det är helt orimligt. Det är också irriterande att de inte kan springa ifrån zombierna.
Jag vet. Sen är det att de är så många ibland, att de stöter på nya, och det kan jag köpa, att man kan bli trängd. Men de är ju långsamma och värdelösa. Så att, alltså, ja, det är många gånger. Men där får jag helt enkelt liksom välja att acceptera så här, att ja, de har gjort det i serien för att liksom skapa ännu mer
problem. Tänk om det var det så, vad dåligt det skulle vara i serien, att så fort det kom en zombie så bara kutar de därifrån och så vart det inget mer.
Ja, men det är väl ganska rimligt att vissa i världen skulle agera så.
Ja, absolut, men vad tråkig serien skulle bli.
Ja, men ja, och ändå, man bör väl ha någon slags ambition, åtminstone om man gör en serie som Walking Dead, att den ska vara lite realistisk. Ja. Annars är det ju bara liksom dumt. Ja. Alltså man försöker ju skapa ett universum och försöker få en grupp att agera som de faktiskt hade agerat. Mm. Och jag tror i mycket högre grad också att man hade liksom buntat ihop med fler människor liksom. Och försökt att skapa ett mycket tydligare vi dem scenario.
För det är ofta så i sådana här domedagsfilmer, även eller serier som Jericho, där att man blir osams, alltså tydligt osams med sådana som inte tillhör den innersta gruppen liksom. Att det fortfarande är
exakt
någon slags
stridigheter. Och visst, det kan väl vara liksom den serie eller filmförfattarens liksom analogi att på något sätt förtydliga att hur små grupper du än gör, även i dagens samhälle, så får du ju konflikter liksom. Och det kan väl vara den sätt att måla upp det. Att även inom familjen har man ju liksom tjafs. Mm. Men jag tror att det är klart att det alltid kommer finnas idioter som är med och bidrar till att man blir osams. Men jag tror att en överbryggande känsla hade funnits att vi människor måste ändå hålla ihop. Och då får man ge varandra chansen att växa tillsammans. Sen hade man inte gillat alla. På samma sätt som man inte gillar alla i samhället nu. Men då får man försöka liksom skapa något att förhålla sig till. Vi har ändå ett och samma mål. Och det är att överleva det här skiten. Liksom. Är vi fler så blir vi starkare. Mm. Sen kommer ju den här frågan med då, mat och allting sånt in. Att det är svårt att liksom... Ju fler du blir, ju mer munnar måste du mätta. Mm. Och då kommer den här egoismen in. Att liksom, ah, fan, så länge jag har mat, jag klarar mig bättre själv. Och så... Det blir för lätt att bara dräpa någon jävel för en god lunch liksom. För att det finns ingen lag att upprätthålla.
Ja, men skulle du kunna göra det tror du då?
Nej, jag hoppas verkligen inte det. Utan jag dödar ju hellre en zombie för att komma åt min måltid än en annan människa liksom. Och det är det jag hoppas då att människan skulle se. Att man förs samman av den stora frågan liksom. Att man nu har en gemensam sak.
Det där tror jag är lite farligt då, eller farligt ska jag inte säga, för jag skiter i det. Jag tror inte att man påverkar så mycket av filmen, men jag tror att man kan, att vi automatiskt kommer att agera ganska mycket som de gör i filmen ändå.
Skapa konflikter, ja, som då kanske finns. Ja, men så, sen är det ju överlag i amerikanska filmer så har de ju så jävla mycket värdelösa... Alltså det är vilken high school-film eller liksom
som helst. Vilken scream-film som helst.
Ja, men alltså, det, så här, och det behöver inte handla om skrack, utan det de alltid är dåliga på i amerikanska filmer är ju att kommunicera. Mm. Att de alltid så här, skapar konflikter där det inte finns fog för det. Hitta på och så här, men han ogillar mig. Så här. Ja, men fan, säg det till en så kommer du märka så att det var inte ens en grudge. Liksom. Alltså, det var så här, nej, det kan bli också vansinnigt upprörd på i filmer. Att så här, vad fan, kommunicera liksom. Det är inte ens ett problem där ni har nu liksom. Är det att väva in lite mycket allvar i... Här sitter jag och blir liksom smått förbannad för att de i filmerna har en dålig dialog.
För att det kan påverka dig om det verkligen blir verklighet.
Ja, exakt. Men jag tänker samma sak med... Om vi skulle kunna liksom starta ett krig mot någon utomjordisk civilisation eller liknande. Som givetvis är... Det är ett liknande scenario som zombieattacken liksom. Då hoppas jag också att människan... kan liksom unite inför det stora nya hotet. Att vi då som en art faktiskt kan komma samman liksom. För att vi har nu ett större problem liksom.
Ja, det är det som är så sjukt.
Samtidigt som jag tyvärr tror med den typen av ledarskap vi idag har runt om i världen att det inte blir så. För att jag tror att för många hade då av typ kapitalistiska skäl värnat för mycket om sitt eget sin egen vinning ur situationen.
Men de hade ju ändå behövt skjuta på samma ondska.
Ja, men precis, men då att det är så här, ja, att man sviker varandra i situationen när man sa att du vet så här vad som helst. Alltså jag tror att det kommer till massa svek liksom.
Backstabbing, they come to bring in today we celebrate our independence day liksom.
Alltså i så fall det som förhoppningsvis skulle ske är att de som för den fighten är på samma sida, men i sedvanlig ordning så kommer liksom politiken bakom förstöra det hela.
Det kommer vara någon som tycker att men det ändå vore lite coolt om marsianerna tog över istället i USA.
Ja, är kanske inte coolt, men alltså av egen, typ som att någon korrupt tycker att ja, men nu när de är där ute och krigar, nu har vi världens chans att ta över deras land här när alltså det som sker i risk egentligen, när man spelar risk så är man ju så.
Ja.
Då kommer det alltid till att man gör en pakt och så bryter någon pakten. Mm. Och det är precis vad som kommer ske då med liksom, att man går ihop en pakt. Vi kan ju ta Ryssland och USA nu till exempel då, så krigar de mot marsianerna. Och när man då när USA då så fort ser att Ryssland är lite svaga nu, för att de har skickat så mycket trupper, då har liksom USA, de ser chansen att så här, ah, fan, nu passar vi på att ta Ryssland också en gång för alla, så slipper vi det hotet. För sen när vi är klara med marsianerna så är vi tillbaka i vår konflikt liksom.
Då har vi Ryssland också.
Ja, men exakt, då, precis, då, då både det att de är tillbaka i en ny konflikt med Ryssland, för att när det nya hotet är borta så är man tillbaka till de gamla hoten. Mm. Och tar vi då chansen nu och gör oss av med det hotet så, sen också, ja, då är vi, då är det ju win-win liksom.
I deras, nu kan jag då kanske låta fram som en idiot här, men i deras konflikt, den är ju inte särskilt, den är ju ändå lite, den är inte säkert aktuell, men den kanske liksom ligger ändå och skaver för någon.
Det tror jag, och det har ju helt enkelt med antal atomvapen att göra, känns det som. Eller så att det,
ja, men vad är det man vill i konflikten, så att säga? För man, det känns ju omöjligt. Alltså, makt, ja, men sen då?
Nej, du vill bara ha makt. Och har någon annan nästan lika mycket makt som du, så har du ju inte lika mycket makt.
Nej. Men jag tänker se dem som att de ska, för man tänker på Hitler, han vill också ha makt, men han tog ju land också. Alltså han,
det, ja, det, men det börjar ju så. Först så inser han väl, men han hade ju också en annan agenda. Han hade väl liksom,
han
ville ju ta över världen och skapa det tredje riket, ja, liksom. Varken Ryssland och USA har väl riktigt kanske de tydliga ambitionerna.
Ja, för att inte
USA är väldigt, väldigt nära att göra exakt samma sak utan att vi egentligen tycker att det är konstigt.
Men det är sjukt osmidigt av dem att ha Ryssland, tänker jag. Som,
ja, men så länge de har makten över Ryssland.
Ja, men som de skulle vilja ha landet.
Ja, men det är väl lite samma som att så här.
Det känns mer naturligt att ta Kanada då.
Ja. Ja, men alltså de är inte ute efter areal.
Nej, men det
menar, var ju heller inte. Ja, men det var ju heller inte Tyskland. Tyskland behövde ju liksom inte åkrar att, utan det handlar ju om att liksom, när du tar över andra nationer så tar du ju makt, ja, liksom.
Jo, jo.
Alltså, det är ju saker som är i den, det som står på den arealen och de som lever där. Jag vet inte, det, visst är det så, måste ju handla om makt.
Ja. One ring to rule them all. Jag var ju inte bara i LA, utan jag åkte ju också till San Francisco. Bila Highway 1 upp, alltså kustvägen från, som går från mellan San Francisco och Los Angeles. Satan vilken väg för övrigt, alltså. Det var kanske bland det vackraste jag någonsin sett, eller talas.
Alltså? Ja,
det var, du vet, slingrande vägar som går upp i canyon, så ner i dalar och upp igen och så. Man ser framåt, så ser man så här strandbank som slår upp mot stenar som har blivit som har definierats utifrån vattnets kraft, så att säga.
Ja, just det. Ja.
Skithäftigt verkligen.
För du vet att vägen där när man kommer E4 vid Jönköping, vid Vättern där, när man åker förbi vad är det, typ Gränna, ja, de här. Det partiet anses som en av Sveriges vackraste.
Ja, då, ja, det här är en helt annan dimension.
Speciellt när man kommer när solnedgången då, när solen går ner på andra sidan Vättern och skapar det här röda liksom.
Ja, det här är något helt annat.
Ja, okay. Det är en annan kaliber.
Ja, liksom. Jag stannade på ett ställe där med en utkiksplats, så att säga. Det var en, och det är mycket turister som springer omkring och showar och tar kort på sig själva och gör peace-tecken och liksom bara är allmänt störiga liksom.
Det är astörigt när folk gör peace-tecken.
Ja, men du vet, så här, showar och de hoppar och de fotar och så här. Så var det en, ja, kille som satt längst ut.
Det som är störigt är att de är glada och lyckliga.
Ja,
det är det.
Ja, exakt. Okay. Men så var det, ja, en kille som, för i den här lyckan så tror jag man missar en del. Och den här killen som satt, han satt längst ut i en liten sån tältstol, om man säger. Längst ut på den här klippan. Kollade inte på någon. Satt bara och tittade rakt ut när den här brinnande solen gick ner i
det Pacific, mer liksom. Liksom.
Mm. Ja, han tog verkligen in vad som hände här liksom.
Och det gör ju faktiskt inte de som kimmar på samma sätt. Visst, de tar in ett ögonblick som de säkert kommer minnas som ett fantastiskt ögonblick. Men de kommer liksom nästan mer minnas deras egen glädje än miljön de befann sig i.
Ja, och det är viktigt att ha liksom rätt bild för dem. Alltså, istället för att liksom,
ja, just det,
skapa det där i sig själva, så är man ute efter att ta en tillräckligt bra bild som du, ja, ser det. Jag vet inte.
Men det är många krönikörer som har liksom målat upp den bilden av, ja, egentligen en generation och en tid nu. Mm. Att vi så här, vi kan vara på ett konsert, typ Bruce Springsteen kör något jävla supermedley. Och då upplever vi det genom vår telefon för att vi står och filmar.
Ja, exakt.
Att det blir så sjukt begränsat.
I alla fall, när vi kom till San Francisco till slut då, for runt, gjorde mycket turistsaker, vilket jag är ganska emot från början. Alltså jag kommer till det. På kvällen så var vi ute och käkade i alla fall, så vi gick till en sushi-restaurang. Det var ganska trångt, det var hippt. Det var höga betongbord, liksom så här, rena material, vinklar, dunkelbelysning och alla bartender hade sleeve-tatueringar och hippa frisyrer, du vet, som känns ganska tidstypigt liksom. Så var det framförallt en servitör där, eller en bartender man säger, som var framme hos oss direkt och liksom frågade, var är ni ifrån? Han var uppenbart gay, så jag vet inte om han pratade till mig på ett litet halvflörtigt sätt.
Ja.
Men var jävligt trevlig också. Det var inte så att han var obehagligt flörtig på sätt, utan att han gick genom en gräns.
Nej, just
det. Utan han bara var jävligt trevlig, frågade om Sverige liksom och bjöd på shots och sådär. Men då när han bjöd på shots så drack han själv också. För det var typ innan stängningen där, så han började runda av sin dag. Så då gick han från att vara trevlig till att, du vet, när man är lite onykter och ögonen liksom söker något att fästa blicken på. Har du sett de här nyfulla ögonen som liksom, man känns inte att de har riktigt registrerat vad som händer. Så de försöker hitta någon fokus liksom, på något sätt.
Ja, jag tror att jag förstår vad du menar. Men jag skulle kanske inte då säga att det är någon form av nyfullt öga, utan mer bara ett fullt, ja, öga.
Så kanske, skitsamma. Men när han blev så här också, så började han ju också bli ärlig. Då gick han ifrån det här att vara lite trevlig fråga om Sverige-frågor till att bli liksom mer offensiv så. Och bland annat så hade jag köpt en ny keps. Jag har ju sällan keps, men jag har varit sugen på att köpa sådana här baseball och amerikansk fotbollslags kepsar. Så jag köpte ju en San Francisco 49ers keps.
Okay,
ja. Som jag hade på mig.
Hur fan vad jag inte kan se det på dig.
Keps
nu. Ja, det är den typen av sportskeps liksom.
Ja, jag gillar det ändå.
Och så, ja. Men hur hade du den på dig på huvudet? Liksom, kepsen fram eller kepsen
bara? Fram,
alltså, på sidan?
Rakt fram, ja. Bara vanlig plain keps jävel liksom.
Ja, exakt. Och, ja, jag kan inte se dig i den kepsen.
Ja, jag får visa sen.
Ja, exakt. Då kan jag se den.
Och den köpte jag ju liksom för att jag ville känna något så här sammanhang med staden. Och han sa ju så här, ja, fan, du ser ut som en jävla turist liksom. Och jag du vet om att du ser ut som en jävla turist liksom. Jag bara, ja, det vet jag ju. Jag är ju också en turist. Varför ska jag försöka dölja det egentligen?
Ja.
Och då fick man tänka liksom att det är fult att vara turist. Vi ser liksom ner på turister.
Ja, det var det. Det har jag liksom aldrig egentligen tänkt på det sättet.
För liksom, man får inte dra iväg på charter egentligen. För det anses som så här ocoolt och svennigt och lite så här,
ja.
Det här töntigt, ja, det är riktigt, liksom. Riktigt töntigt att åka på charter liksom.
Men då är ju det liksom lite det här att det är inte tillräckligt världsvant och alltså man ska klara sig själv. För fan vad liksom,
ja, men
det är ju nästan som ett vuxendagis att vara på charter.
Ja,
på
verkligen. Sätt, så. Och det är liksom, istället nu så tycker jag om att se liksom, en trend, det har varit så länge liksom. Men att, istället för att ta in på hotell och så använder man så här Airbnb och man bor vägg i vägg och skiter på samma toa som en som bor i staden och faktiskt lever som en local liksom. Och man ska även uppleva staden på det sättet också. Du ska, det är liksom lite töntigt att ha en 49ers caps enligt dem.
Ja. Och, i alla fall en ny en. Alltså, ja. Så här, alltså att den är nyköpt för att du är på besök. Ja. För att alltså, det är ju givetvis rutinerat att ha en, om man har haft den i 14 år, för att man alltid hållit på 49ers, för att man...
Ja, exakt. Men vi slår ju också, eller vi kan ju sucka över gamla stan liksom, och gå inte dit, se, skiter i där, och det
är, ja, exakt.
Det är fult, och det är inte alls vad det handlar om liksom.
Nej.
Men det som jag tycker är intressant är liksom då när man kommer hem, så förväntar sig folk att jag ska vara, om jag har varit på en solsemester, då ska jag ju vara brun, då ska jag gjort det som alla turister gör, jag ska lägga mig vid en pool och steka. Och jag har varit i en annan stad i San Francisco, så ska jag ha besökt Golden Gate, och jag ska lägga upp en bild på mig själv på Golden Gate, precis som alla andra tusentals människor också gör den dagen liksom. På så sätt är det ingen skillnad på att åka på charter och fota Golden Gate.
Ja, du måste ändå göra det själv. Antingen åker du dit med en buss och någon säger, nu ska du ta en bild, eller så åker du dit själv och tar en bild. Lika tvingat, men från den inre rösten snarare än den yttre rösten.
Men så folk vill ju ändå se, alltså, för jag la upp en bild på mig själv på Golden Gate på Instagram. Med 49ers-capsen på mig. Och den är den bild som folk har likat allra mest på mig någonsin.
Turistbilder.
Ja, turistfolk. Folk vill väl då ha det helt plötsligt.
Men jag tror inte också det har med att göra att det är någonting man förstår. Alltså det är någonting du kan relatera till på något sätt. Alltså det blir ju mycket mera...
Jag tror att folk...
Alltså det återigen då, det är tydligt.
Ja.
Vad det är liksom. Det är lätt att likea den för att det är tydligt.
Ja, men då det, ja, kanske. Men jag tror också att det handlar mycket om att det är lite credit att vara där. Ja, mer credit än att ligga vid en pool på chartresan, vilket jag tycker inte, ja, jag tycker det är exakt samma sak egentligen.
Ja.
För vi förväntar oss samma, vi gör, det är lika turistigt.
Ja, men
när det kommer till kritan. Kommer till kritan, vilket jävla dåligt uttryck det är egentligen.
Ja, men det är väl på sätt och vis mer turistigt att ta en bild på sig själv i 49ers caps på Golden Gate-bron än vad det är att var på beachen. För att är du i ett land som har beach och som är liksom förknippat med den kulturen, så kommer ju även inhemska människor ligga på beachen. Kanske inte samma beach, men alltså alla länder som har en beachkultur på något sätt har ju också en ganska etablerad inhemsk beachkultur.
Ja, men jag ogillar det där att det är liksom fult att vara turist. Det är ju det man är. Ja, det går ju inte att inte vara det.
Nej, för det första så går det ju inte det. Det är bara en jävla konstig ambition att åka dit och tänka att nu ska jag fan vara native här liksom. Och då är det frågan så här, på vilken bekostnad? Det kan ju vara då att du missar viktiga delar av din resa för att du måste gå till... Säg att det finns en svinbra restaurang som alla turister går till. För att den är så jävla liksom, nice på något sätt. Den passar turismen perfekt. Men så kan man inte gå dit för att det är för turistigt. Alltså den dumma jämförelsen jag får upp är så här att husvagns semestrare, det är ju sådana som har den här träningsoverallen på sig liksom. Och då ska ju gärna mannen och kvinnan ha liksom likadan egentligen då, liksom. För att
de hade i macken.
Ja, men lite så. Alltså de ska ha samma. Och det är svinnice att i så fall bara sjunka in i den rollen och ha det. Så att man kan uppleva andra saker. Alltså när de går upp på morgonen så behöver inte de tänka så här, fan ska jag på mig idag liksom, så att jag kommunicerar rätt native känsla här i, vart är vi nu igen? Borås. Mm. Alltså utan då på med overallen liksom. Den är asskön, tillräckligt snygg för att jag valde det. Jag fick i alla fall välja färgkombination.
Ja.
Alltså alla vill ju egentligen ha träningsoverall på sig hela dagarna. Det är liksom det perfekta plagget.
Och Det var väl, jag kan ha varit Filip Fredrik som pratade om det här, va? För länge sedan, att det finns ett antal val vi kan göra varje dag. Och till exempel att Obama då har på morgonen, för att han inte ska behöva ta något vidare beslut.
Ja, just det. Ja.
Som att ta vad han ska på sig. Att det inte är ett viktigt beslut för honom. Att han ska spara det viktiga beslutet till eventuellt en viktig händelse. Så har han bara att välja på en blå och en svart kostym.
Exakt.
Varje dag. Men det kanske ligger någonting
i det. Ja, för att där de utforskade lite där var ju om någon hade typ gjort en jävla studie över att besluten blir sämre och sämre ju fler du tar på en dag. Så att för att inte göra av med kvalitetsbeslut på värdelösa saker som på morgonen om vad du ska ha på dig, så har man då inga val, för att den energin på att göra bra val ska du lägga på de valen som räknas. Mm. Som president så är det kanske viktigare val du kommer ställas inför på en dag än vilken slips du ska ha. Fan vad nice det låter ändå. Och det är också det som på något sätt är det vackra med skoluniformer och sånt liksom, att nej fan, det är det här vi har på oss.
Men det blir väldigt svartvitt också på så sätt. Alltså så här, för att så är det ju inte ändå. För att om jag gör ett val så kan det bli skit i den situationen, men att det blir skit i den situationen kan ju leda till att det blir jävligt bra i en annan situation.
Ja, men det hindrar ju inte det faktum att hade du inte gjort det valet så är ju kanske det andra valet på dagen gjort på ett ännu... Alltså att det, på det stora hela, det är klart att individuella fall kan komma att bevisa sig vara motsatt mot typ tesen. Men att ju fler val du har att göra på en dag, ju mindre energi kan du lägga på varje val. Att du liksom då, om han måste välja slips och skor och skjorta och vad han ska käka till frukost, vart han ska, vad han ska göra. Till slut är det så här, nej, de här nuclear codes, liksom, lägg dem i ett kuvert där borta, jag tar dem. Och det är så här, nej, de är på flykt. Liksom.
Så det kan visa, bara för att han valde, han är grå också, så lägger han nuclear codes. Liksom.
Då blev det att de slarvade bort ditt kuvert sen lades för skrivet.
Han gav dem till en ryss.
Ja, exakt, han postade dem. Fan, jag står här nu mellan Putin ska få dem eller liksom next, vad heter det, chief of staff eller något sådär konstigt liksom. Så blev det, han tog ett dåligt beslut för att han har gjort så många andra bra den.
Yeah,
så blev det att han postade dem till Putin istället. Vad fint det är när vi blir så här tömda liksom. Ja. Att det tar slut.
Ja, det är väl också för att
att det är helt otroligt att det kan.
Ja, fast det skulle behöver du inte göra. Det är väl bara att vi känner att vi kan inte prata om det här ämnet hur länge som helst. Vi
Nej,
kan
jag
det,
kände
men
liksom
vi kan
inte
det för mig
att jag hade någonting att säga.
Ja, men om så hade vi pratat över bordet så hade vi förmodligen gjort det mer, men det är bara att vi känner att det här mediet gör att vi inte kan
älta
Nej,
skiten.
Precis, för liksom.
Ja, fast jag tror ändå då hade vi så här, tagit en klunk på kaffet och sen sagt så här, men du, det här är ändå ganska sjukt. Och sen så tar man upp något, precis som vi gör nu. Ja. Alltså, vi bumpar.
Ja.
Och det jag menar då är att liksom, det är ganska sjukt att alla de här grejerna som vi pratar om, de går ju, för det första har de ju knappt någon röd tråd, utan det så här, ett ämne kan ju ta sig till ett helt annat ämne helt utan förankring nästan på något sätt. Alltså så här,
ja.
Nu pratar vi om, som sagt, nuclear codes från presidenten från att ha pratat om Golden Gate. Så här, alltså, det tar sig genom en lång linje saker. Ja. Men helt plötsligt så är det som att man inte längre har den. Det kom inte en lika naturlig så här, ja, men det var ju som den där filmen, och så är man vidare.
Nej,
så, nu blev det liksom så här, ja, nej, men det är bra det.
Ja, men det.
Inget mer att tillägga.
Nej, det var också för att vi söker en bumper.
Ja, såklart. Kanske lite grann, givetvis.
Ja.
Och där har vi en till. Ja, när jag var i Stockholm senast, och det var för övrigt när du inte var i stan, så att jag hade typ mer tid på mig att så här, hålla på med annat skit, för att jag behövde inte tänka på att fan, jag måste ringa Henka typ. Men då satt jag i alla fall på lunchen. Eller det började egentligen med att jag, när jag checkade in på hotellet, så gick jag förbi en uteliggare. Eller nej, inte en uteliggare, en tiggare som stod på mitt på Drottninggatan och tiggde pengar. Och så checkade jag in och så gick jag ut därifrån. Och så gick jag förbi samma tiggare igen. Och så började jag så här, kolla lite på honom. Så här. Så att jag tog lunch då. Och så åt jag på en restaurang. I syfte att liksom kolla på den här killen som tiggde hela tiden. Mm. Så att jag satt liksom inne på en restaurang. Och kollade ut genom fönstret på samma tiggare i alltså över 40-50 minuter.
Spännande.
Ja, och det som kan slå ändå om man spanar på tiggare ibland. Det är att, har alla tiggare samma sjukdom? Och vad fan har de för sjukdom?
Varför
alltså
har de sjukdom?
De går alltid så här och skakar på huvudet så här. Så hade man filmat mig nu så hade man sett att jag satt så här och... Man ser ut som en sån här dockare, vet, som man kan sätta på instrumentbrädan i en bil. Och så kan man, du vet, så här, dutta på huvudet och så gungar ju huvudet så här. Och så den här rörelsen går genom den här tiggarens kropp. Så att för det första så har de också alltid en för kort krycka. Alltså, de har inte hittat en krycka som de kan använda. För att det verkar typ som att de ska ha någon jävla krigsskada eller någonting sånt. Eller någonting har hänt med den här människan som gör att den behöver en krycka. Och att den har det här gungandet i sig hela tiden. Så du gungar den på huvudet så här. På huvudet. Sen rör sig den ner i armen där kryckan är. Och den är för kort, så den är egentligen, han är framåtböjd. Och så rör sig den ner till höften och till benet. Och så står han så här och stöter med benet genom som att det skulle vara ungefär lite krampryckningar i vaden. Så här, pum, 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 pum. Och så rör han sig fram och tillbaka på en sträcka av ungefär 10 meter. Och så håller han i en så här gammal McDonald's kaffemugg. Mm. Han får gärna ha ett lite så här förvridet sätt att hålla muggen. Så här, som att han har någon liten kramp även i den handen som håller muggen. Och det hade jag tyckt så här, fan, stackars människa som har dragit på sig något skit. För det första vet jag inte, jag kan inte ens börja fundera på vad det är för en sjukdom han har. Som gör spasmer, som liksom flytande rör på sig genom kroppen. Man har ju sett liksom utvecklingsstörda människor och liknande kan ju ha... i armen eller så här, att du vet att det återkommer som kramper som då leder in på det här man gjorde när man var liten och skulle visa hur en CP rörde sig, så slog man ju sin hand mot bröstet så här. Och så här, så slår man sig i bröstet och så gör man ett lite flummigt ljud. Det är en mer liksom autentisk rörelse, men att hans gungande är liksom ett för bekvämt sätt att ha spasmer. Spasmer är ju oftast ganska okontrollerade muskelsammandragningar liksom.
Som så Parkinson då?
Ja, men alltså det är ju inte det han har. För att han går ju helt ohindrat. Man ser ju så här att han använder inte kryckan för att stödja sig. Han går på sina båda ben och använder kryckan som ett tredje ben.
Så du säger det att han fejkar helt enkelt?
Jag säger att han fejkar. Och jag hade inte gjort det, för att jag har varit tillräckligt så här, försökt att vara skonsam mot liksom att de här människa lever någon slags misär. Och alltså, det är synd om dem, även om de inte har Parkinson eller vad fan det är de har, så är det givetvis synd om de här personerna, för att de har ju inte hamnat på ett så jävla bra ställe i livet kanske. Men eftersom jag satt där och kollade på honom då i 40-50 minuter, så är det för många liksom signaler som vittnar om att Han har helt enkelt bara valt det där. Han fick kanske totalt sett 20-25 spänn under den tiden. Det var inte så många som gav honom pengar. Vissa såg man stannade vid honom och började prata så här om att ja, du kan gå dit bort, så finns det typ, du vet, så här, en jävla soppkök eller någonting sånt. Vissa pratade med honom som att så här, någon tror jag gick och köpte en jävla kaffe eller så här till honom. Så här. Men de allra, allra flesta, alltså absolut alla, skiter ju fullständigt igenom. Alltså ingen ögonkontakt, inget så här liksom. Utan man går bara förbi. Mm. Vilket jag tycker man har rätt till, för att så gör man med alla andra också för den delen. Liksom. Och man ser också andra tiggare då, uppe vid Hötorget och borta längre ner på Drottninggatan. Och alla har den här sjukdomen. De står med en för kort krycka och gungar på kroppen.
Det som jag undrar då är när de slutar, eller slash börjar. Alltså hur långt går han innan han liksom så här, kastar upp kryckan på ryggen?
Det var det jag hoppades att jag skulle få en syn av. Att liksom, men kolla på, för han kollar på klockan typ hela tiden. Alltså under den timmen som jag satt där, eller 40-50 minuter. Så kollade han kollade på klockan var 50 minut åtminstone. Tyst som att han sa, vet, snart går jag av mitt pass. Vart ska jag då? Och så
då rätar han bara på så traskar det iväg.
Jag kan tänka mig att han då rör sig lite haltande bort någonstans. In i någon liksom antingen
telefonkiosk.
Trappuppgång, ja, telefonkiosk, och gör sitt liksom förvandlande av person och sen bara naturligt rör sig bort därifrån. Och ingen har då tänkt på att han gick in som en tiggare och gick ur som icke-tiggare.
Skulle du förfölja honom en hel dag istället?
Ja, men alltså, jag hade ju ambition på det. Det var därför jag satt så liksom onödigt länge. För att jag vill definitivt givetvis hävda att jag såg honom flera gånger glömma bort sig själv med att skaka på huvud eller ben. Eller så här. Utan han blev liksom lite fryst i ett ögonblick när han stod med någon till exempel som började prata med honom. Då står han ju, han måste ju hålla den här gungande grejen då i kroppen. Men så när han svarade på någonting eller att det var något som hände så blev det ju att så här, uppmärksamheten drogs åt någonting annat håll. Vilket jag då tyckte såg ut som att då glömde han bort och gunga lite grann. Och så, och så gungade han.
Vad skulle du göra då om du kom på att han fejkar liksom?
Nej, men jag vet inte. Det är väl det jag gör nu. Jag informerar det i en podcast.
Ja, men du gick efter honom en hel dag liksom sen så här. Haha! Eller vad skulle du...
Ja, nej, jag skulle liksom aldrig... Alltså, jag ser inget värde i att konfrontera honom. För att han vet väl att han fejkar om han fejkar. Sen är det klart att det kan finnas ett värde för mig att visa för honom att jag vet att han fejkar. Men det finns ju på YouTube. Det är bara att söka så här, kvinnor som står och tigger. Så går de in i en bil. Så byter de om lite bara. Och så går de därifrån. Så här, värsta fancy jackan och allting sånt. Och det är då man kommer till det här. Det är lite mer politiskt laddade som jag menar då. Att det finns ju... ligor inom situationstecken då som, som tigger pengar. Och det kan väl vara grupper från någon specifik härkomst eller vad fan som helst, vad vet jag. Maffia om man nu vill dra det så långt. Men så här, vadå liksom? Det, ja, de tigger. Och det jag tycker då är som att, vad fan, de tjänar ju, det är ju inga pengar. Det känns inte som det finns några pengar i tiggandet. De får ju inga pengar. Så det han gör är ju beundransvärt på det sättet att stå där i kanske 2 timmar, få ihop 50 spänn och göra den här charaden.
En bra skådis i så fall. Liksom.
Alltså man får ju liksom beundra viljestyrkan. Jag hade ju aldrig ställt mig 2 timmar och skakat på mig själv med en för kort krycka för 50 spänn.
Nej.
Nu har det säkert jag bättre än vad han har det, kanske också. Och en annan detalj jag har tänkt på ofta när man han ser den här typen av tiggare är att... Nej, exakt. Förmodligen inte. Han är alltså tiggarpodcasten. Nej, men så här. Många av dem som tigger på den nivån, med det här med kryckan, vill ju få... På något sätt målar de upp en bild av att de är lite nedgångna. Så här, lite skitiga och sådär. Men börjar man syna dem i detaljer... ser man att de har ganska fräscha kläder. Alltså det är inte trasiga kläder eller liksom skitiga skor. Utan det är typ vanliga kläder liksom. Och hamnar man så långt ner i samhällshierarkin att man blir en tiggare. Då har man liksom hål i kläderna. Mm. Vill jag hävda. Och man har skitiga kläder liksom. Man är skitigare själv också. Alltså, man är liksom uteliggare typ. Det är väl ungefär vad jag vill hävda. Ja.
Och då, ja, precis.
Och då rimmar inte det med liksom det...
Ibland kan jag tänka, jag har ingen aning om hur det här var uteliggare såklart. Liksom. Jag tänker att de som verkligen är det, liksom, de vill nästan inte ha hjälp av någon. De sköter sig själva nästan.
Exakt, de lever i sitt parallella universum liksom.
För såg en hel del uteliggare i Venice när jag var där. Och de tigger inte liksom. Och så de ligger på en bänk. Har hela sitt liv under bänken liksom och läser en tidning.
Ja. Och så klart att det finns olika uteliggare, olika tiggare.
Styles.
På samma sätt som olika stall, olika kulturer. Men ja, det, jag vet inte ens vad jag vill säga, men det, min fråga då är ju antingen till någon som vet någonting om tiggare liknande, men vad är det för sjukdom de har, de här som gungar på huvudet, om de nu är autentiska, att de är skadade? För det första, varför får de inte kryckor som passar dem? Varför har de för korta kryckor? Och vad är det för sjukdom de har som då rör sig mellan kroppsdelar? Det är nästan som att det är valfritt. Alltså du vet att det passar situationen lite att stå och skaka på högerbenet. Mm. Sen skakar det i vänsterbenet. Sen skakar han på huvudet istället liksom, via nacken.
Ja, jag kan ju, vi får fråga Dr. House.
Ja, det, Gregory House hade nog direkt bara avslöjat en sån här människa. Att så här, nej, du åk hem till din maffialägenhet eller liksom.
Ja, det är tragiskt. På vilket sätt den är, så är det ju tragiskt.
Ja, men det är det jag vill. Jag liksom förringar inte deras situation, för de har det säkert tragiskt, eller vad vet jag. Men det ställer frågor. Ja. jag blir fundersam på ett sånt sätt att jag liksom det, då vill veta mer om hur det fungerar.
Det du helst skulle göra egentligen, det är att gå och köpa en stor krycka liksom.
Ja, komma till den så här, hör du, det där är inte speciellt ergonomiskt och står så där framåt lutad hela dagen. Ska du stå här flera timmar om dagen och tigga, försök att staga upp de här jävla delarna som skakar och skaffa en krycka så du kan gå. För det är som man ser, och det här uppmanar jag människor då att ta kanske några minuter att titta på. Man ser på en människa som går med en krycka när det behövs en krycka. För att då lägger man inte vikten på det benet som man då har kryckan för att avlasta. Mm. Men de här människorna, de kan liksom ta några, så här, gå runt, du vet, så här, och skita i kryckan lite grann. Så kryckan är bara en så här medkänslogrej. Alltså du tycker mer synd om en människa med en krycka än utan krycka. Och det är då jag menar att så fort det börjar bli sådana beräknande detaljer, då börjar det lukta lite fishy liksom, att hörru du, vad fan. Om man kan ha en krycka fast han inte behöver, har han då ett gung på huvudet fast han inte behöver också? Mm. Alltså vart slutar den här, om vi börjar nysta i det här, hur långt är det fake och hur långt är det äkta?
Gå in på Clas Ohlson och köp en brassestol och sätt det liksom.
Ja men exakt, för du behöver ju inte tuffa runt det liksom. Alltså ja, exakt. Det är fan inte många slantar du behöver tigga ihop för att få råd med brass. Eller att det är kanske en bättre gåva då än att ge någon en 10 eller 15 spänn. Ja, vi köper en brassstol. Köp en brassstol och ge till henne. Sen kanske det finns några regler för att du inte får sätta upp en brassstol, för då kommer liksom ordningssamhället och säger att visst, du får stå här och tigga, för då kan du gå. Då är du liksom inte, då har du inte planterat dig på Drottninggatan här, utan du är liksom typ i farten. Mm. Du kan inte hindra någon från att stå still på Drottninggatan. Mm. Men du kan hindra någon för att sätta dig i en stol och tigga. Det kanske finns regler för det liksom.
Vad vill du?
Ja, men vad fan, sätt dig ner på knä eller någonting då, som de här lite mer riktiga tiggarna ibland gör. De som sitter och ber hela tiden.
Är inte det samma skrotokorn?
Jo, jag tror det är samma gäng, men det är olika sätt att skapa medkänsla.
Undrar om de får sina roller utdelade liksom.
På morgonen, ja. Morgonmöte. Ja. Du, jag tar kryckan idag och jag känner mig lite segen. Jag har lite ont i knäna från att jag satt och bad hela dagen igår. Jag behöver kryckan idag, för annars får jag liksom förslitningsskador.
Fy fan, så cyniskt.
Vilket då ändå betyder att de tänker på ergonomi.
Ja, just det.
Så att de har olika längd på kryckor olika dagarna, så att de åtminstone inte får samma krökning på ryggen varje dag.
Eller så är det bara att de har en krycka, så får de ta den liksom. Åh, så är det till långt.
Ja, så kan det vara. Men en krycka brukar ofta ha en ganska god ställbar möjlighet, ja. Eftersom du har de där klickhålen liksom. Så det måste ju uppenbarligen då vara en trasig krycka de har, om de inte kan ställa den i rätt höjd.
Ja.
Så att jag inser att det givetvis är cyniskt. Jag inser att vissa kan säkert tycka så här: vilket jävla as han är och sitter här på sina höga hästar på något sätt och tycker att tiggare inte ska få tigga hur de
sitter,
vill.
Sitter och synar en tiggare liksom, istället för att bara ge en tia liksom.
Exakt. Ja, för han fick inte ett jävla öre. Aldrig. Där är jag nästan liksom, jag är emot det. Jag tycker att det är fel att ge mig de pengar. Och där får man tycka vad man vill om också. Och där inser jag att det finns olika skolor om vart man ställer sig. Men jag tycker inte att man ska ge pengar till de som tigger.
Bjud på en cheese, brukar jag.
Ja, jag tycker inte ens. Alltså, ja, det är bättre om det nu liksom, om det ser ut som att människan är i ett stadie där den faktiskt befinner sig i ett hungrigt tillstånd. Att det är en sån tiggare, du vet, som verkligen ligger på parkbänken där och som har hela, alltså en riktig uteliggare där man ser att han drar runt på sin jävla ICA kundkorg liksom, den här, alltså då är en cheese mer legitim, för att då är det liksom mat. Sen är det många som tycker att det också är så här, fy fan vad pretto att ge en cheese. Ge en tia och så får han väl lägga det på sprit om han vill. Alltså att förminska en människa så mycket att han inte får välja vad han lägger pengar på. Det är mer kränkande än att inte ge någonting alls på något sätt.
Jag måste fan gå upp nu.
Det är väl dags. Mm. På tal om gå upp, och när du sa att du hade lite dåliga sov- och tröttvanor. Två dagar i rad nu i helgen, typ, vad fan kan det ha varit? Fredag? Nej, lördag. Vad fan, nu ska vi se. Nej, fredag till lördag och lördag till söndag. Så vaknade Elvis 4:20 och tyckte så här: ja, ah, men fan, tja, ni här. Nu går vi upp. Nu är det klart liksom. Mm. Glad, så här, lite lekfull. Och det är nästan ännu värre än när han vaknar och, du vet, är ledsen och gråter. Mm. För då har man åtminstone någon slags så här, liksom, sympati. Att säga, ja, han kanske drömde eller sådär. Så, där, så försöker man få dem att somra om. Men när han bara vaknar och vill leka och är så här, petar liksom in ett finger i näsan och är på ett så här bus. Så här, då kan jag inte ha någon medlidande för att, åh, stackars lilla, nu ska vi försöka somna om. För att jag märker att den här killen vill ju inte sova. Och till det hör då att jag var ute med jobbet på fredagen. Jag kom hem kanske typ 2:00. Och så var det bara då upp typ 4:20 igen. Mm. Det kändes så jävla värdelöst. Så här.
Man är inte värdig. Man är inte...
Det finns ingenting att göra. Nej, alltså jag hade ju ingenting att säga till om. Det var så här bara, åh, nej, men alltså, det är ingenting att göra. Det är bara gå upp liksom.
Det var därför du tänkt på tidigare, helt enkelt.
Ja, visst det fan är det så. Och det är väl ingenting som ändrar någonting i att liksom, skaffa inte barn eller göra någonting sånt. Det är bara så här, det känns konstigt att inte ha makt nog i sitt eget liv att så här avgöra typ hur man ska sova. Ja.
Och på samma sätt får jag skylla mig själv också. Jag visste väl om att jag skulle bli påverkad av att åka genom 9 tidszoner.
Ja, jo, såklart. Visst fan är det så. Och det är väl beundransvärt egentligen vad man faktiskt klarar av. Alltså hur långt man kan göra en likadan dag utan sömn. Mm. Man kan inte göra det under lång tid. Men en eller två eller tre dagar, det klarar man egentligen ganska bra. Även om man bryter sitt mönster helt och hållet. Man tror gärna kanske så här att jag behöver mina 8 timmar på något sätt eller sådär. Fan vad man inte gör det när det väl kommer till kritan liksom. Kommer till kritan. Vad är det man gör där? Vad är det man kommer till för en krita? Och vad...
Jag vet inte, det är att det ska skrivas ner någonting, antar jag.
Men när det kommer till kritan, så, ja, jag vet inte. För jag antar att man pratar inte om liksom ur, alltså, tiden krita.
Nej, jag tror jag till mig att man kommer fram till svarta tavlan. Men det kanske är helt fel.
Ja, men alltså att det är lite mer som att rista dig i sten. Att så här att om du var tvungen att skriva ner det som en sanning när det kommer till kritan liksom. Jag vet inte, ja.
Ja.
det är som det här att man skriver ner det helt enkelt. Det är vad det innebär.
Ja, eller som att hela klassen och läraren så då granskar det liksom. Och då gäller det att du gör det.
Det här är sanningen.
Så det här är det här du kommer förmedla nu idag.
Exakt.
Med kritan.
När det kommer till kritan. Ja. Det kan ju också vara värt att googla en vacker dag.
Ska vi ta och spika in den här berömda spiken som jag brukar säga?
Ja, det kan vi göra.
Så det var, vi sa, avsnitt 23 är klart.
23, yes, av 23. Jag kan slänga in ett ordspråk. Vi snackade ju om ordspråk här om podden.
Gärna.
Och då sa jag att fan, jag ska tänka på ett liksom. Och då, det vi pratade om då var ju såna här typ universalsanningar som kan vara värt att då kunna slänga fram när det kommer till kritan.
Kommer du avsluta hela podden här nu?
Ja, det skulle vi absolut kunna göra. Och det här är min sanning liksom. Det här har jag kommit fram till. Lyckliga människor är de vars prestationer stämmer överens med ens ambitioner.